Jag har tuggat på en mening en längre tid, och nu har jag tuggat så länge så jag faktiskt inte ens vet vad jag hittade den eller hörde den eller så, och det är helt oväsentligt dessutom. Meningen lyder så här: allt det vi älskar är möjligt att rädda. Allt det vi älskar är möjligt att rädda. Det där kanske är något av det mest hoppfulla jag har hört, och jag tror man kan säga att det är en sammanfattning av det kristna evangeliet, möjligen också ett eko ifrån det ögonblick när gudomen sänder Jesus in i den här världen för att återupprätta människan igen. Kanske är det precis den här andan vi lyssnar till då, när man i gudomen säger: allt som vi älskar är möjligt att rädda. Jag ska läsa en lång bibeltext från Johannes 15 kapitel och verserna 1-17. Liknelsen om vinstocken är överskriften, och jag läser i Jesu namn. Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Var gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan heller inte ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Och liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber om honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Jag vet inte om du märkte att i båda de här två passagerna så upprepas det här löftet som kan vara för stort att ta till sig. Då ska fadern ge er vad ni än ber om i mitt namn. Hur ska man be för att få bönesvar? Jag antar att jag inte är den enda i den här samlingen som har slitit med den frågan. Ska man be mer? Ska man be ivrigare? Ska man be frimodigare? Ska man möjligen be konkretare? Jag vet inte om ni minns att det någon gång, jag tror att det var på 70-talet, så gick det en våg över världen faktiskt av undervisning om bön som byggde på att felet med vårt böneliv är att vi inte är precisa nog. Om man behöver en cykel så ska man inte be om en cykel, utan man ska säga vilken färg det ska vara och vilket märke och vilket tum det ska vara på hjulen. Det var liksom nyckeln. Ja, det kan du säga amen till, om du vill. Det har skrivits hyllmetrar av böcker med just den här frågan. Hur ska man be? Därför att vi lever i en sån diskrepans mellan bön och bönhörelse. Att vi alla gör det. Och så har jag tänkt den senaste tiden. Kanske är frågorna om bönen felställda. Och i veckan så tyckte jag att jag såg det jag aldrig tidigare har sett så tydligt. Ett slags mönster eller en väg. Kanske till och med en kraftig förenkling. Och jag tänker om det andliga, att poängen med att tala om det andliga är ju att försöka så mycket det går undvika det som är märkvärdigt, tillkrånglat, och istället våga ta till sig det som förefaller nästan för enkelt. Det är en poäng med all andlig undervisning. Jag läser det här och så tänker jag, bönesvar kommer inte som bonusar. Bönesvar är inte belöningar för lång och trogen tjänst eller goda böner. I det här sammanhanget framträder plötsligt bönesvaren som en frukt av en relation. De växer ur en gemenskap, och i avskedstalets avslutning, som det här ju handlar om, så är det som om Jesus liksom skalar av en massa saker och kvar blir en miljö där bönesvar växer som frukter i våra liv. Bli kvar i mig, säger Jesus. Och sen älska varandra. Och sen löftet om bönhörelse. Då ska Fadern ge er allt vad ni ber honom om i mitt namn. Som om bönen, bönekampen och bönhörelsen handlar om något annat än formuleringar, teknik och frimodighet. Att bönhörelserna alltid finns i en livsgemenskap, någonting organiskt. Bakgrunden till den här texten som jag hämtar den här delen ur, det är ju att det är påsk, det är fullmåne. Jesus och hans närmaste har tydligen lämnat stan och övre salen och är nu på väg ner mot Kidrondalen. Ni som har gått där vet att överallt i den dalen så ser man en och samma sak, och det är vinstockar. Jesus gjorde väldigt ofta precis som han gör här. Alltså, han tog bilder för det han ville berätta ur den allra närmaste naturen. Det som omgav honom just då. När han skulle tala om förgängligheten så tog han ett grässtrå och visade upp det. När han skulle tala om hjärtats mylla så tog han en näve jord och höll fram och berättade. När han skulle tala om bekymmerslösheten så tog han en blomma som växte där någonstans och lät den bli förebild. Och nu stannar Jesus tydligen. I det här laddade talet, avskedstalet, så stannar han tydligen vid en knotig vinranka i Kidron. Det är oro i luften. Han har upprepat det han har sagt tidigare, att han måste lämna dem nu. Men innan han gör det så vill han tydligen att de ska veta vad det är för slags relation de genom den helige ande kommer att ha med honom i framtiden. Det vill han att de ska veta. Och så låter han två bilder växa samman i det här talet. Dels bilden av vinrankan och grenarna, och så bilden av den där slitstarka, trygga vänskapen som jag talade om för några söndagar sedan. Vänner kallar jag er. Idag någonting om den andra delen, om vad som ligger i bilden av vinrankan. Jag har nämnt detta någon gång förut, att vi har en vinranka hemma i vårt pyttelilla växthus. Jag har också nämnt att jag ibland på morgnarna sitter där ute och skriver eller läser. Jag sa det en gång när min kollega Martin Boström fortfarande jobbade här i församlingen. Han tog åt sidan efteråt och sa att det var det mest fånigaste han hade hört. Överromantiska författardrömmar, sa han. Du behöver inte berätta det mer, men jag gör det en gång till, att jag sitter under vinrankan ibland och skriver. Den där vinrankan är bra på många sätt. Dels därför att den står där ute där det är förhållandevis tyst. Det är också bra att den är så pass tät så att under de här stora grenverken så uppstår det en välbehaglig skugga mot morgonsolen. Annars är det för varmt att sitta där, men det här täta grenverket gör att man kan sitta där fram till 8 eller 8:30 på morgonen ungefär, och det är ganska behagligt. Den här vinstocken börjar bli bortåt 20 år gammal. Den har hunnit utveckla en ganska rejäl knotig stock eller stam. Den bild Jesus tar är sympatisk på många sätt. Därför att en av poängerna med vinrankan är att man aldrig behöver vattna den. Den hittar själv sina källor långt, långt där nere. Och de dagar när solen gassar på, så som det har varit nu en tid till exempel, så kan det ju plötsligt bli både 40 och 50 grader varmt inne i det där lilla växthuset. Och allt annat förbränns om man inte skuggar och vattnar och sköter. Men vinrankan, den ser i alla väder ut och må alldeles prima. Den skänker till och med skugga när det blir för hett. Det där är en spännande bild av andligt liv. Alltså innanför den där knotiga, frasiga stammen så finns det en livets egen rörelse som är så stark. Och det är detta inre liv, detta slutna system som avgör växtens liv. Längst ute, livet längst ute i grenarna avgörs av den där inre osynliga strömmen. När Jesus vill beskriva själva fundamentet för vår relation till honom, så är han noga med vilken bild han väljer. Observera att han inte nu håller fram en snittblomma som idag blommar och imorgon vissnar, utan en långsamt växande, extremt tålig vinranka. Och så säger han, så här är det med relationen oss emellan. När Jesus har hållit sitt avskedstal, förklarat för lärjungarna att han kommer gå till Fadern, så är det mot en sån stam han lutar sig och säger det han nu säger. Och det första är de där trygga orden, bli kvar i mig, eller bli kvar hos mig. En fråga som väldigt lätt blandar sig in i det andliga livet, särskilt under perioder när det går tungt, när bönesvaren uteblir eller tycks uteblir, det är frågan, vad ska jag göra? Eller till och med, vad gör jag för fel? Vi är så vana att saker drivs framåt, att de utvecklas genom att vi agerar. Så vi har svårt att ta till oss undervisning som den här, som egentligen bara säger, det räcker att du är kvar i Kristus. Det räcker att du är grenen som sitter kvar i vinstocken, därför att livet kommer inifrån. Du behöver inte göra så särskilt mycket. Så fritt översatt, sluta försöka. Sluta kämpa emot och låt istället Guds kraft verka i dig, därför att allt som behövs är redan gjort, är redan klart. Det har blivit svårt för oss att ta till oss sån undervisning. Jag tror att det faktum att det är så här har att göra dels med skapelsen. När den första människan kommer in i bilden i skapelsens morgon, på den sjätte dagen, så är det mesta redan klart. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Alltså nästan allting är redan skapat och plötsligt så är människan bara där. Och det första Gud bjuder henne, det är att vila en stund, ett dygn. Hon som inte har gjort någonting. Det mesta är redan klart. Vi behöver inte skapa den här världen en gång till. Det har Gud redan gjort. Och när Jesus med sitt försoningsverk betalar priset för vår frälsning, så gör han ju det till sista öret. Ända längst ner i botten, så fullständigt att ingenting mer behöver tilläggas. Det är fullbordat, det är klart. Huset, frälsningshuset, är så att säga nyckelfärdigt. Det enda vi behöver göra, det är att flytta in i det hus han redan har skapat. Och så tänker jag, att det här ska vara så svårt att ta till sig, så att man som gammelkristen fortsätter att kämpa mot detta, faktiskt ibland ett helt långt liv. Jag tror att ett grundproblem med den frikyrkliga fromhetstyp som jag själv är ett barn av och som jag tycker väldigt mycket om i mångt och mycket. Men ett slags problem med det är att den har riktat så mycket fokus på våra egna insatser, vår egen strävan, vår egen helgelse, våra egna böner, så att det automatiskt har uppstått för lite fokus på det som redan är klart, det som redan är gjort, den objektiva delen av frälsningen. Ur det föds det man skulle kunna kalla en nervös kristendom. Den måste hela tiden utvärdera, den måste hela tiden ompröva och nystarta, och finner väldigt sällan vila i att det är bra som det är. Det duger som det är. Och jag tolkar det som, rätta mig om jag har fel, som att det är på väg mot den andan i relationen som Jesus nu är på väg, när han vill samtala innan de skiljs åt med sina närmaste om vinstocken och grenarna. Han är på väg bort ifrån nervös kristendomen in emot förtröstans kristendomen. Den som vågar vila i att allting redan är klart. Allt som behövs för min frälsning är klart. Han tar på något sätt liksom bilden av sin egen relation till fadern och säger, precis på samma sätt som jag är i fadern och fadern är i mig och livet strömmar oss emellan, precis så vill jag att du ska finnas kvar i mig. Bli kvar där och få upptäcka att undret liksom sker av sig själv. Växten kommer av sig själv. Fruktbärandet kommer av sig självt. Ett av mina viktigaste möten för mitt eget andliga liv skedde för ganska många år sedan. Och det var när jag av någon anledning som jag faktiskt inte riktigt minns reste till Skåne eller Blekinge, jag kommer inte ens ihåg vilket det var, men till ett kloster i Glumslöv. Nu vet någon säkert om det ligger i Blekinge eller Skåne. Vi säger Skåne, tycker jag, för enkelhetens skull. För att träffa karmelitbrodern, munken Wilfrid Stinnissen. Jag hade läst flera av hans böcker och blivit väldigt tagen av dem. Och jag har fortfarande svårt att sätta ord på vad den här dagen som det faktiskt blev kom att betyda. Redan hans sätt att ta emot mig och min kamrat när vi kom var fantastiskt. Han stod ute i den här mjölkvita dimman på ett fält. Man såg inte klostret för det var så dimmigt. Han stod där och hade armarna utsträckta så här. Och han var fruktansvärt liten, en halv munk ungefär bara. Och han stod med armarna där och jag hade ju aldrig träffat honom förut. Och när jag kom så sa han mitt namn, Thomas. Han höll ut armarna och föll mig om halsen som om jag vore hans yngre okände bror som han hade väntat på nästan hela sitt liv. Han sällan känt mig så välkommen. Och vi fick en fantastisk dag där vi samtalade om bön egentligen från morgon till kväll. Och när han hade berättat hur deras dagar såg ut, hur deras böneliv såg ut, om dessa, jag tror att det var 7 bönesamlingar om dagen. Och jag frågade vad de gör på sin fritid och han i stort sett sa att de bad. Så kände jag att jag började få lite komplex. Och då minns jag att jag frågade honom precis så här: men gode broder, vad har du för råd att ge till en sån som mig? Jag har ju insett att det är en fru och tre barn för sent för att gå i kloster. Jag vill heller aldrig gå i kloster. Men jag skulle vilja ha någon slags djup eller tyngd eller ordning i mitt böneliv som jag tycker att jag aldrig får till. Det blir hattigt. Då var han tyst. Fruktansvärt länge. Oroande länge. Och sen sa han: jag har två saker att säga till dig. För det första, jag tror att båda är från Gud, sa han. För det första, det är bra som det är. Och så var han tyst jättelänge. Och jag hann tänka att det här låter ju alldeles för smidigt. Alldeles för bekvämt. Sen sa han: men sen tror jag också att Gud tillägger att du ska veta att du är alltid välkommen att bli mer närvarande hos mig. Det var hans två råd. Först, det är bra som det är. Och jag tror att det handlar om allt är redan klart. Sluta försöka, sluta kämpa. Men kom ihåg att du alltid är välkommen att bli mer närvarande hos mig. Kanske handlar det om precis det här. Att förbli i den vardagligaste gemenskapen med Jesus. Kapitulera inför den varje dag och så låta det som ska hända, hända i mitt liv. Alltså, det måste inte alltid hända någonting. Det avgörande för vårt liv, vår frälsning och vår utveckling, det har redan hänt. Bli kvar i det, tycks Jesus säga, så kommer frukten i ditt liv att växa av sig själv. Men han stannar inte där. Utan det kommer ju en uppmaning till, och den hamrar Jesus verkligen fast. Och det är att vi ska älska varandra. Han upprepar det genom hela den här texten. Och då är vi i den här meningen som jag har tuggat på. Allt som vi älskar är möjligt att rädda. Är det inte anmärkningsvärt att Jesus, när han talar med den innersta kretsen av lärjungar, lägger sån vikt vid att de måste fortsätta älska, älska och älska igen? Man skulle ju kunna tänka att det här inte behövde sägas. Att de som blir kvar, de som går med honom, blir kärleksfulla per automatik på något sätt. Men tydligen är det inte så. Och det där är väl en av de bökigaste frågorna, tycker jag, man funderar över. Det är ju: varför är inte alla fromma människor snälla? Varför är det inte så? Man skulle tycka att människor som känner Jesus borde ju ha det här i sig på något sätt, att de alltid var generösa med kärlek. Tyvärr är det inte alltid så. Och jag tror svaret är därför att kärlek alltid är ett val. Och man måste fortsätta välja denna kärlek igen och igen och igen och igen. Och det är slående hur centralt just älskandet är i Nya Testamentet. Det andliga livet står inte och faller inte med om vi gör alla rätt. Det andliga livet bärs inte av att vi aldrig misslyckas. Det är det som är avgörande. Det är att vi outtröttligt fortsätter att älska varandra. Det, säger Jesus, är avgörande. Bara i det här talet gör han ju det nästan övertydligt. Mitt bud är att ni ska älska varandra. Och lite senare: detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Och så här fortsätter det i de flesta av breven. Så här står det i Petrusbrevet. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älska då varann av hela hjärtat. Och lite senare, framför allt ska ni älska varann hängivet. Och så här håller det på genom hela Nya testamentet och genom brevens undervisning. Inte för att vi ska skapa en lite trivsammare atmosfär i våra gemenskaper, utan därför att detta är den enda atmosfär där livet fortsätter att växa, där frukten mognar fram, där det till slut blir möjligt att leva för någon enda av oss. Där alla andra krafter tycks gå bet, där lyckas kärleken. Jag begriper inte hur det går till, men det verkar vara så. Allt som vi älskar, det gäller dina barn, det gäller dina gamla föräldrar, det gäller din arbetsplats, det gäller den här församlingen. Allt som vi älskar är möjligt att rädda. Jag ska avsluta med att berätta att för några år sedan så gästades vi en veckokväll av den mycket speciella franske författaren Tim Gennard, som var här och presenterade en av sina böcker. Han hade då något år tidigare kommit med en makalöst stark bok som heter Starkare än hatet, en bok om hans eget liv. Vi var väldigt många här den här kvällen. Jag gissar att några av er var här. Och det där blev ju en kväll som aldrig någonsin går ur kroppen på en. Historien om denne Tim Gennard är alldeles osannolik. Hur han av sin mamma som inte ville ha honom lämnas en sen natt fjättrad vid en elstolpe långt ut i skogen på landsbygden ensam. Han är 3 år gammal. Han är blåfrusen och den där natten, berättade han, så kämpade han emot monster och skuggor som invaderade skogen och hans egen kropp. På sin 5-årsdag så slår hans pappa honom sönder och samman. Han krossar hans näsa, han krossar hans ben, han slår honom in i koma. Han är 5 år gammal och han vaknar 3 dygn senare till ett liv där han kommer att kastas från den ena institutionen till den andra. Han möter ständigt nya människor som inte vill ha honom. Han drivs vidare till nya människor som inte heller vill ha honom. Och till slut så blir han en gatpojke som blir boxningsstjärna med tiden. Allt samman sitt virvlande tempo. Och den enda värme, berättade han, som han kunde känna, det var värmen ifrån hatet eller hämndens flamma, när han drömde om att han en gång skulle hitta sin far och få döda honom med sina egna händer. Och ingenting, åren gick, han växte upp, ingenting kunde stoppa hans hatiska framfart. Jo, en sak kunde det. Kärlek. Tim hamnar av en händelse i en kristen kommunitet där det också bor väldigt många utvecklingsstörda människor i Trolly i Frankrike. Jag har varit där och sett den här platsen som är alldeles fantastiskt för några år sedan. I den där kommuniteten så möter han en kraft som han aldrig har mött förut. Och det är kraften i Jesu kärlek. Mötet med dem som lever där beskrev han som en kärlekens elchock, alltså något mycket starkare än han hade mött tidigare. Det är kärleken som gör undret i hans liv, märk det. Det är som inga behandlingsmetoder, inga straff, inga program kunde göra. Det sker när han kommer in i kärleken i den kommuniteten. Och det finns en scen i hans bok som är så fantastisk. Och det är när han en dag i korridoren går förbi ett rum där det bor en ung man som är väldigt, väldigt svårt funktionshindrad. Han har svår missväxt i sin kropp och Han går förbi och han har dörren öppen och han ser att den här unge mannen sitter framför en skrivmaskin i sin rullstol, att han försöker skriva någonting, och att han ser också att varje bokstav som han ska skriva är en lång kamp där han först måste komma fram till rätt position vid skrivmaskinen och sen försöka leda sin kropp rätt för att liksom få ner fingret på rätt tangent och sätta en bokstav. Och han tänker, detta kommer ta evigheter. Han ser honom också dag två när han fortfarande håller på med samma lilla brev. Och dag tre när det är Tims födelsedag i kommuniteten, så förstår han plötsligt vad han har skrivit. Och det är att den här unge mannen som heter Fredrik hade författat ett brev, ett kärleksbrev till slagskämpen Tim som just nu bodde hos dem. Och vid matsalen, vid lunchen, så kommer Tim framåkande med det här lilla brevet som är 5 rader långt. Och det är en kärleksförklaring. Där står, skriver han, där står saker som ingen tidigare hade sagt om mig. Och när han läser det här brevet så träffar det honom som ett fullständig knockout. Han berättar hur han tar brevet, springer tillbaka till sitt rum, låser dörren om sig och drar på sig sina boxarhandskar. Det är det enda han kan komma på att han kan försvara sig mot denna kärlek. Och så läser han brevet en gång till och så slutar berättelsen med att det blir mötet med den kärleken som blir vändningen i hans liv. Och sen får man följa honom hur han reser igenom Europa och hur han finner den där kärleken överallt där han bara tidigare har sett hat. Men det var brevet från Frederik som fick honom, citat, att knäböja i sitt eget hjärta. Allt som vi älskar är möjligt att rädda. Det är någonting kraftfullt här. Det är ett slags landskap att leva i. Så enkelt och så verksamt. Bli kvar hos Jesus. Sluta försök växa. Sluta underkänna dig själv. Våga tro att du är mottagen av Gud i befintligt skick. Och välj kärleken varje dag, i varje situation. Istället för att fälla, fria. Istället för att ifrågasätta, tro på. Istället för att hänga på skvallerdrevet om någon, så försvara istället. Och där de där båda finns, tycks det skapas en atmosfär eller en miljö där Jesus lägger de där märkvärdiga orden om bönhörelse. Då ska ni be er fader, och vad ni än ber honom om i mitt namn, det ska han ge er. Kanske det är så här bönesvar ser ut. Inte som en automat som rasslar vinster, men som ett förvandlat liv. Ett liv genomsyrat av kärlek. Och jag kan inte förstå det på annat sätt att det är den här kärleken, den avläsbara kärleken. Inte kärleken som en princip, att vi i princip älskar den här världen eller människorna, utan den avläsbara kärleken, den som går att känna, den som går att märka, att det är det som är den frukt Jesus talar om i det här långa talet. Inte kärleken som belöning, inte bönesvaret som belöning, men som en frukt, någonting som växer fram. Och påfallande ofta så tycks det ju vara så att vi själva får bli det bönesvaret. Det är vi som förändras av den kärleken. Låt oss be. Ja, Herre, jag tackar dig för att vi får vara här idag igen. Och att du är här. Och att mötet med dig alltid är möjligt. Och den här dagen så ber jag dig, Herre, att den där fasta, trygga förvissningen om att allt redan är färdigt, Att den skulle få bli kött och blod i våra liv, så att vi vågar vila i dig. Vågar bli kvar i dig. Vågar leva i den där osynliga livsströmmen med dig. Också få se hur frukten växer, mognar fram i våra liv. Jag ber för den som har fastnat i låsningar och spänningar runt bön och bönhörelse och uteblivna bönesvar. Här kommer en kärleksvåg idag som får skölja bort åtminstone någonting av den måndagen. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.